det kanske till och med bönen som är bönesvaret. För det är lite där dit jag har kommit nu.
Mm.
Att jag kan be och be och be. Men det är, och det är själva bönen som är grejen.
Mm.
Att det är bönen som ger mig trygghet. Det är bönen som ger mig lugn.
Mm. För när man ber så är man ju tydlig för sig själv vad det är man tycker och tänker. Och när man blir tydlig för sig själv så får själen växa till och mogna, tänker jag.
Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Ida Vreland, som poddar tillsammans med
Eva som är diakon i Sankt Petri församling.
Ja. Och vi är kollegor här, så det ska bli kul. Vi har ju ofta samtal, du och jag, kring tro och bibeltexter. Och vi har bland annat en samtalsgrupp tillsammans. Så det ska bli kul här att du är med och poddar den här gången. Vi ska samtala kring texten, evangelietexten från bönsöndagen. Temat är ju då bönen, såklart. Och vill du läsa den texten, Eva?
Evangeliet som är hämtat ifrån Lukas evangeliet. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns det en änka och hon kom en gång på gång till honom och sade: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle inte han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer?
Jag tänkte att vi skulle börja i slutet.
Ja, och då tänker du?
Ja, den här meningen. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Jag kände så här, den meningen, jag får inte riktigt ihop den. Vi ska se om vi kan klura ut detta tillsammans. Ja. Alltså, för första frågan är ju, kommer människosonen finna någon tro när han kommer? Det är ju en fråga, men å andra sidan, han pratar om sig själv. Men han är ju människosonen själv.
Mm.
Han är redan där, eller pratar han om återkomst? Ja, det får jag inte riktigt ihop. Vad menar han med det, tror du?
Jag vet inte, men jag tycker att de här tre texterna hänger ihop väldigt väl. Alltså gamla testamentliga episteltexten och evangelietexten. Och det där sista återspeglar de andra bitarna mycket, mycket väl.
Utveckla. Ja, såklart.
Alltså jag tänker att den gamla testamentliga, där tänker jag på fadern. Fadern som tror på sin skapelse.
Det är om Abraham.
Ja, precis. Han har stor tillit till sin skapelse. Och sen när det gäller episteltexten så tänker jag att där pratar man om sonen. Det vill säga, låt Kristus bo i era hjärtan med kärlek. Det handlar om sonen. Och evangelietexten för mig så handlar det om den heliga ande. Det vill säga, Gud skapar någonting som man har stor tillit till, som man är stolt över och tycker att det här ska bli bra. Men det gick inte så bra, så han sände sin son för att visa på så här ska ni leva. Och det gick inte heller så bra. Och då får han sända den heliga ande till oss. Och det är därför, tänker jag, den meningen är med. Kommer det liksom att bli så att ni ändå kommer jag att få tro hos människan?
Och då är den naturliga följdfrågan: hur har det blivit bra nu då? Det kan vi diskutera. Kommer människosonen finna någon tro?
Hur tänker du själv?
Tänkte jag att du skulle svara på detta, komma klokt. Alltså, Men här tänker jag att vi sätter ord på någonting. För en sak jag upplever att idag pratar vi väldigt mycket kring att vi människor, vi är så ytliga, vi har tappat djupet, vi pratar inte med varandra längre och vi tror inte på någonting och så vidare. Mm. Och det kanske jag kan vara benägen ibland att hålla med om. Å andra sidan tycker jag att vi på något sätt, jag tycker inte om att prata så heller om människor egentligen. För jag tänker att det finns en väldigt stor längtan hos människor. Och det finns en stark tro på något, på Gud eller på något annat. Så det kanske beror på hur vi tänker, vad vi tänker med tro här.
Precis.
För jag gillar inte, för ofta blir det sagt när vi från kyrkan säger att jag ser människor, de tror inte längre. Alltså att vi på något sätt sätter oss över andra. Förstår du vad jag menar?
Fast jag tror inte det är någon skillnad egentligen. Jag tror det är lika mycket människor som tror. Det är bara det att man talar kanske inte samma termer som vi gör som är i kyrkan, jobbar i kyrkan och går i kyrkan. Men tron, den diskuterar man gärna. Mm. Lyssnar man på musik, ser man på film. Man berör ju de här frågorna hela tiden.
Ja, eller ja, där tror jag du sätter fingret på något väldigt, väldigt viktigt. För jag tror också den här längtan och den här tron finns såklart hos... Vi är ju inga robotar. Och även om vi lever i ett ytligt samhälle där yta och utseende och alltså, styrka... Alltså de här sakerna värderas högt. Så jag tror ju går vi till varje människas hjärta så finns det ju ett djup där. Och en tro... På något sätt vill vi utsätta ord på livet, hur vi tolkar livet och livets stora frågor. Tror jag finns hos alla. Mm. Så ja, så det kanske är att jag är fast vid den här meningen. Jag är fast vid att det är på ett speciellt sätt, att det ska vara på ett speciellt sätt som tron ska uttryckas. Men som du säger, med film och musik och poesi, liksom allt det där är också ett uttryck för, tror jag.
Mm. Och man märker ju framförallt när det har hänt någonting i samhället så är tron och hoppet stort. Man uttrycker, man tänder ljus, man lägger blommor, man samlas till gemenskap där hoppet liksom får bära. Och hoppet är ju ändå trons språk, eller hur?
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Ja.
Så jag tror att han kommer finna tro på jorden.
Ja, vad bra. Då säger vi det. En annan sak dock som jag tänker på den här. Det finns en annan problematik med den här meningen, om vi håller kvar oss vid den igen. Det är att jag upplever det nästan som, eller min fråga är, skuld och skam belägger Jesus och åhörarna med den här meningen. Men kommer människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer?
Jag tror inte att det är skuld och skam man vill lägga på. Däremot så tror jag att han är ledsen. Han har gång på gång försökt berätta hur vi ska leva. Och vi tar inte det åt oss. Eller de tog inte det åt sig på den tiden. Och han vet att hans död är nära förestående. Då tror jag inte det är konstigt att en sån här tanke kommer. Och sägs rakt ut. Han har inte sagt det tidigare. Han har försökt bygga upp människor istället. Och så, där kom det.
Ja. Mm. Ja, jag tror jag har faktiskt också kommit fram till det, att för det är ju lite typiskt också Jesus, särskilt ju närmare påsken det blir, liksom det här lite, nästan lite frustrerande så. Ja. Ska vi gå till änkan här?
Ja,
du är inte så förtjust i änkan.
Nej.
Vad skaver i dig?
Nej, det är väl inte att det skaver, men alltså jag tänker på det här med bönen och bönsöndagen. Jag får inte riktigt ihop det här.
Mm.
Hon är idogt gnällande och tjatande på den här domaren. Och till slut så får han då, eller hon får då vad hon frågar efter. Och då säger han att jag skulle då inte Gud låta oss få vad vi vill om vi ber dag och natt.
Nästan lite krystat att med den här texten.
Ja,
att få den
jag
på
tycker
bönsöndag.
Det finns bättre liknelser.
Ja, men om vi ändå liksom låter den här änkan få tala på något sätt. Vi behöver inte tänka på just bönsöndagen heller, men vad vill hon säga? Vad vill Jesus säga med den här liknelsen? Och varför har han just valt en änka?
Ja. Det är väl så att änkan, hon står ensam i det judiska samhället. Hon har ju ingen man här. Och någon annan måste ta sig an henne. Här sägs det ju inte om det är någon annan som förbarmar sig över henne eller så. Mm. Eller hur?
Nej.
Så det vet vi ju inte varför.
Nej. Ja, jag tänker också ibland om han, eftersom hon är lite tjatig den här änkan, att när jag läste den andra gången inför det här samtalet, då läste jag den ur en annan vinkel, som att de som lyssnar skulle känna identifiera sig med domaren. Mm. Alltså att de skulle känna, de här jobbiga änkorna, va? De kommer bara och springer och håller på och tjatar om sin rätt, att de så här. Och sen kommer så att sen ger ju domaren rätten till henne, men sen säger Jesus då, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Alltså att även om de, nästan som att man ska känna, oj då, just det, alltså rannsaka sig själva på något sätt. Jag vet inte, men jag gjorde en sån tolkning. Jag provade, testade den tanken. Att också det här, när man gör saker, domaren gör ju det här för sin egen skull, så han ska slippa ha hennes tjatande. Och det kanske är ibland att vi gör så med. Att vi, men Gud ser ju till hjärtat. Alltså att, och det är där en riktig förändring sker. Alltså, vi kanske så ofta avfärdar människor som, på samma sätt som domaren gör. Och sen till slut, gör så då. Men är det rätt att handla så eller?
Du menar att han öppnar sitt hjärta till slut? Nej. Och gör det goda?
Nej, jag menar att tvärtom? Han inte gör det. Utan han gör det, fast vad är syftet bakom? Jo, det är ju ganska själviskt. Eller?
Ja, det är det ju, för att hon ska sluta och gnälla.
Ja, eller hur? Men med Gud är det annorlunda. Liksom, där är det djupt där Gud ser vår längtan och till vårt hjärta.
Det är väl tur för oss alla att det är så. Ja, eller hur?
Verkligen. Har du någon annan tanke här kring änkan?
Nej, jag tänkte mer utifrån det här att den sista meningen då.
Ja.
Med oron och ledsamheten och rädslan över att inte mänskligheten ska förstå. Det var nog det jag fastnade vid i den här texten.
Mm. Att de inte ska förstå vad då?
Nej, men att mänskligheten inte ska förstå att Gud vill allt för sin skapelse.
Ja.
Det var väl där jag fastnade.
Ja. Mm. Just det. Och vad händer då med oss?
Ja, eftersom jag inte tror att Gud någonsin kommer överge oss, så kommer Gud att göra allt för att vi ska. Om det är så att vi inte liksom hjälper med anden, så kommer säkert att Gud att sända oss någonting annat, tror jag.
Ja, spännande tanke. För det är ju faktiskt intressant. Om man tänker, det har ju gått ett tag nu. Och det har kanske inte blivit jättebra. För där är du inne på någonting, tänker jag. Att vi ofta, vi tänker, ja, men Bibeln skrevs då, så kom anden. Och sen så bla bla bla. Och sen är det slut. Jag tänker, jag får ofta höra på skolor där jag är, de tar upp saker som de tycker kyrkan då inte går emot Bibeln. Ja, men går ni emot Bibeln då? Ni går ju emot Bibeln. Är det inte det Guds ord? Ni går emot Guds ord och så vidare. Och då försöker jag ibland få dem att tänka, ja, men måste vi människors erfarenhet av Gud, måste det ha slutat där när de sista skrifterna skrevs? Nej, det har ju fort. Det är inte så att slopp och sen så blir det inget mer, utan historien fortsätter. Nej, jag har aldrig tänkt den. Det kanske kommer något mer.
Det vet vi inte.
Nej.
Eller hur?
Jo, det kanske har gjort det utan att vi har sett det.
Mm.
Eller utan att vi har tänkt på det. Det kanske sker hela tiden.
Mm.
Ja. Intressant. Ska vi gräva ner oss lite i bönesvar?
I bönesvar?
Ja. Är du redo för det, höll på att säga?
Kanske.
För här är också en problematik med den här, lite jobbigt med den här texten tycker jag. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Är jag färgad av en uppväxt i en rörelse där man sa att be så får du allt och allt du ber om kan du få? Är jag färgad här att det betyder detta? Och till och med här, skulle han låta dem vänta? Eller vad är det? Få sin rätt? Jag får inte ihop detta. Skulle då inte Gud låta... För den här änkan tjatar ju liksom. Och tjatar och tjatar. Men Gud låter oss inte vänta. Gud låter oss få ut vår rätt. Handlar det om bönesvar?
Det är väl så att vi vet aldrig vilken sorts bönesvar vi får. Om det är för att vi är egoistiska och vill ha ett bönesvar eller om det är för att vi verkligen behöver det.
Mm.
Och vilket som är bönesvaret när vi ber om det. På vilket sätt det kommer.
Får vi alltid bönesvar, tänker du?
Jag tror det egoistiska bönen, där tror inte jag vi får något bönesvar, eller så är det frånvaro av svar som är vårt bönesvar.
Mm.
Men du säger, så som du är uppvuxen, jag är mer uppvuxen i be, så ska du få, sök så ska du finna.
Ja.
Lite mer så här.
Ja.
Man ber och man ber och man ber.
Ah. Just att det är på något sätt att själva bönen är själva... Det kanske är till och med bönen som är bönesvaret. För det är lite där dit jag har kommit nu.
Mm.
Att jag kan be och be och be. Men det är, och det är själva bönen som är grejen.
Mm.
Att det är bönen som ger mig trygghet. Det är bönen som ger mig lugn.
Mm. För när man ber så är man ju tydlig för sig själv. Vad det är man tycker och tänker. Och när man blir tydlig för sig själv så får själen växa till och mogna. Tänker jag.
Mm. Det var en jättefin tanke.
Mm.
Ja. Ja, eller hur? Att inte bli så fokuserad på. För att jag... Det blir ibland... Det finns en svårighet med det här att ja, men vi får bönesvar, men det kanske inte är det som vi får. Det
som vi vill ha.
Mm. Kanske något annat. Och jag tänker att för många passar det. Framförallt jag som är ganska eller väldigt privilegierad i det här samhället, och om jag tittar tillbaka, men jag tycker ändå att jag har haft mina nedgångar jag också liksom, men ändå jag har det ganska bra så. Men om man lever i ett helvete och ber Gud om hjälp i någon form av desperation, i liksom, alltså det är sista utvägen, då kan jag inte komma och säga ja, men du får bönesvar, bara att du kanske inte får det som är bäst för dig, eller som du tror är bäst för dig. Ja, men om jag lever i misär och helvete, jag brukar ta ett exempel från, jag har tagit i den här podden tidigare, kanske till och med två gånger tidigare, men då tar jag det igen. Mm. En scen ur Lilja Forever, den filmen av Lukas Moodysson, när det är en ung kvinna, 16-årsåldern, kommer från Ryssland. Hon blir lurad av sin pojkvän till Sverige. Så hon blir då såld. Alltså här, så hon är ett trafficking-offer. Och hon blir inlåst i en lägenhet. Och så är det en scen. Hon har alltid en bild på Maria, alltså Jesu mamma, med sig hela tiden. Och den här står bredvid hennes säng där. Och så är det en scen där de filmar liksom uppifrån sängen, hur man ser att rygg efter rygg, liksom man efter manlig rygg är på henne och våldtar henne liksom. Alla kunder då som kommer, och det enda hon gör är att hon tittar på, så zoomar de in liksom bilden på Maria, och så ber hon, jag tror det är Herrens bön, rabblar om och om igen. Där tänker jag på något sätt. Alltså, och sen så filmen slutar väldigt tragiskt. Liksom. Hon orkar inte leva längre. Och här blir det här just där sätter det på något sätt en problematik kring bönesvar. Lever man med det? Om jag skulle säga, ja men säga det henne, ja men det är inte alltid vi ber, alltså vi kan be, men Gud vet vad som är bäst för oss, och det kanske inte alltid vi ber det vi får, utan det som Gud, alltså det blir ju ett hån. Å andra sidan så visar det ju också, det kanske var bönen det enda som höll henne, liksom gjorde henne mänsklig på något sätt. Det enda som höll henne kvar, det enda som gjorde henne att uthärda det här fruktansvärda. Och då blir ju bönen, då är det ju bönen som är själva grejen, tänker jag. Inte vad som kommer efter. Vi kanske ska sluta fokusera på det.
Jag vet en som var väldigt utbränd, som inte orkade med någonting och kände att jag fortsätter att gå till kyrkan, jag orkar inte prata mer, jag orkar inte göra någonting, jag orkar gå hit och sitta här och höra sångarna, höra bönerna och känna gemenskapen.
Mm.
Och ni får bära mig under den här tiden.
Just det.
Mm.
Det är ju också
det är lite styrka. Samma sak det här, att det är någonting annat som bär oss. Mm. Någonting större än vad vi själv mäktar med och kan.
Mm, mm. Verkligen. Och där tänker jag, där är ju då är ju bönen och sångerna och texterna, alltså då att de i sig får bära.
Mm.
Ja.
Och det är väl likadant, tänker jag, om jag är gammal och dement. Jag kan inte tala längre. Jag kan inte föra en diskussion kanske, eller ett samtal. Men när man börjar sjunga eller man läser en dikt eller en psalmvers, då kommer de tillbaka och då kommer minnena. Då hjälper det till att bära mig
just
i min sorg.
Just det. För det är intressant när du säger det, för Johan Schibbye och de journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som blev fängslade i Etiopien. Jag läste deras bok 428 dagar, tror jag den heter, och då sitter de i isoleringscell om det är en månads tid, och då är det den ena, när han sitter där, då tycker han det är sorgligt att han inte kan mer saker utan till, för då förstår han vad liksom det här, att det kan hålla kvaren på något sätt i verkligheten eller hålla tankarna i schack eller så. Så kan han någon punklåt av typ Ebba Grön eller om det är Imperiet eller som han då, den blir hans sån mantra eller hans sång. Och då tänker jag såklart på böner, salmer, det här att kunna faktiskt, också Lilja Forever, det här, hon rabblade om och om igen, liksom, någonting kan vi utan till.
Mm. Och att det får bära oss,
ja,
i vår smärta och vår sorg.
Ja. Och där skulle han då låta dem vänta, som Jesus säger här i texten. Nej, för då får vi ju direkt, det blir ju någonting direkt.
Mm.
Då behöver vi ju inte vänta, utan det den här kanalen som öppnas på något sätt, eller som är sändet är öppen såklart, men det är vi som, nu använder jag mig av den kanalen istället. Mm. Ja. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Om du tycker om vår podd så får du hemskt gärna sprida den på Facebook och andra sociala medier. Varje måndag så släpps ett nytt avsnitt på vår hemsida. Du kan också följa oss på Facebook. Och om du vill hitta oss på nätet på vår hemsida så är det bara att skriva in Tolkning pågår i sökningsfönstret, så är det första som kommer upp där. Alla länkar, all information, alla gamla avsnitt, alla bonusavsnitt, de finns på hemsidan. Hoppas vi hörs igen.